Hej, Magnus här på Färskvaruhallen i Hässleholm. I vårt butiksbageri bakar vi allt från grunden. Rediga råvaror och absolut ingen bake-off. Bröd, frallor, bullar, kondiskakor, tårtor, bakelser i olika form och färg. Och hör du, har du inte besökt Färskvaruhallens bageri så gör det nu. Vi har öppet från 7.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Hej och välkomna till Mord mot mord, en true crime podcast som görs av mig, Karin Landré, och också av dig,
Anna Sandell.
Anna Sandell. Vi har hittat på en ny grej.
Mm.
Som är att vi tänker att vi börjar alla avsnitt med att med tre ord hinta om fallen vi ska göra den här veckan.
Mm.
Har du tre ord till
hands? Det har jag.
Vill du köra?
Lågt IQ.
Det är två ord. Lågt
IQ. Men det är inte så det är. Det är tre fraser.
Okej. Lågt IQ.
Lågt IQ, sängvätare, Ted Bundy.
Men det är inte det att du bara berättar att det är Ted Bundy.
Nej.
Okej, så lågt IQ, sängvätare, klassisk seriemördargrej. Är det en seriemördare?
Ja.
Spännande. Mm. Okej, jag kör. Ukraina. Hammare. Snufffilm.
Jävlar, vet inte, men
det kommer bli grovt.
Låter starkt.
Ja, det kommer bli vidrigt kan man säga. Så det har jag sett fram emot. Hur mår du?
Ja, men bra. Det är ju fortfarande 30 grader varmt. Det blir en följetong av det fina vädret
det
i
som
Stockholm.
Att du, är du väldigt väderberoende?
Ja, alltså ja, jag kollar i vädret liksom flera gånger typ när jag är utomhus. Vad är det för väder egentligen? Typ så är jag.
Min kille tycker att det är skitkonstigt att jag kollar vädret.
Det är ju askonstigt att inte göra det.
Eller hur? Tack. Bra.
Jag var på trädgården i... Jag är ju också väldigt rädd för att frysa. Jag tror att det är därför jag kollar vädret så mycket.
För du är ju en sån person som alltid har med dig typ så här jeans och såna moon boots i din handväska.
Typ. Jag var på trädgården i lördags och då var det 30 grader varmt. Jag hade på mig klänning. Och så hade jag också en merino-ullströja i väskan och en skinnjacka. Och jag var så svettig. Till slut satt jag bara på mig jackan för att jag bara, nu döljer jag den här svetten. Och bara embrace.
Bra i och för sig. Så smart.
Det var så varmt, men sen när kvällen kom så var jag ju glad. För då frös jag och sen kom jackan.
Så det var med ett litet så garderobstips, tänker jag.
Allt det här med sig, något att slänga på sig.
Jättebra. Mm. Du är våran Trini and Susanna. Du är båda två. Men deras enda tips är att man ska så dra ett skärp i midjan. Det är verkligen...
Ja, men typ. Men det blir alltid snyggt också.
Ja, verkligen. Ja. Det är det enda som funkar på min kropp. Så det är jättebra.
Hur mår du? Du har varit på semester.
Exakt, jag har varit i...
Vi har inte setts på 2 veckor typ.
Nej, är det så lång tid? Mm. Ah, det är därför jag har haft så ont i hjärtat.
Jag vet, jag med.
Mm, bra. Jag har varit i LA och varit i Kalifornien och så. Och det har varit kanon.
Mm.
Alltså det är väl det. Man ska inte vara så morsig och vara så här.
Vi kom dit och så hämtade vi ut vår hyrbil.
Ja, exakt. Precis så. En bra grej som hänt är att jag läste ut I'll Be Gone in the Dark av Michelle McNamara, som jag nu har tagit med mig och gett till dig.
Väldigt glad för det.
Vi var ju typ lite så här, inte hela vägen upp i liksom, och inte hela vägen ner, om vi ska vara helt ärliga.
Ni var någonstans i mitten.
Ja, men ändå körde igenom några lite städer och så som liksom, eller man fattar ju lite grann vilken typ av scener som de här brotten utspelar sig i. Och den var jättebra. Alltså... Jag som inte har, alltså har grundkoll på fallet sådär, men inte är typ mest inläst i världen, obvious, om man har hört när
det
vi pratar om det.
Det är inte du som har skrivit den här boken.
Det är inte jag som har skrivit den. Men det som är med den är att den är jävligt, alltså såhär, skönlitterärt bra skriven också. Och jag ska berätta för dig att jag grät
wow
flera gånger.
Det är stort.
Jag gråter i och för sig hela tiden.
Jag gråter ju väldigt sällan, så vi kan ju se, om jag gråter också.
Ja, men spännande.
Mm. Tack.
Tips som jag vet att vi båda två lyssnar på. Så det här är inget tips till dig. Det är tips till folk som lyssnar. För ja, folk gör tydligen det på det här. På den här, ja, på den här grejen.
Det är så härligt.
Du tycker att det är rimligt. Ja, det är superhärligt. Men vi har ju båda två lyssnat på Hästgården.
Mm.
En P1-dokumentär i 5 delar. Mm. Ja, gud att jag... En P1-dokumentär i 5 delar. Berätta vad du tyckte. Eller vänta, börja med att berätta vad den handlar om.
Jag blev tipsad av min kollega Stina, vill jag säga. För jag lyssnar väldigt lite på P1-dokumentär. Jag vet att du lyssnar väldigt mycket. Men jag har någon slags tröskel mot det. För att jag vet inte varför.
Men du tänkte att det kommer att vara träigt.
Ja, men typ.
Mm, jag tror också det.
Men det handlar då om en man som driver en ridskola och har en hästgård. Som på 90-talet, va?
Mm.
Blir anklagad för sexuella övergrepp.
Och dömd för.
Och döms för det, ja. Och sen så görs, så får han upprättelse och de gör typ en
i en SVT-dokumentär.
Exakt.
Så han får inte rätt, eller han, förutom att han släpps.
Nej, precis. Han har ju suttit av sitt straff och sen får han upprättelse i en SVT-dokumentär. Och det här är då granska fallet igen. Typ, för att det kommer fram nya erkännanden.
För att gården är, och han verkar ju också som är fortfarande aktiv. Och den är... asbra.
Den är verkligen asbra och jätte obehaglig.
Fruktansvärt, fruktansvärt obehaglig. Det är ju väldigt många flickor som under så jävla lång tid har varit på den här gården och ridit som är med i dokumentären också.
Ja, den var verkligen sjukt hemsk. Och hans fru eller tjej eller, är ju med också och visar sig. Och...
Ska du spoila saker?
Nej, det ska jag inte. Nej. Men det är bara så jävla bra.
Ja, men exakt. Så lyssna på Hästgården, P1-dokumentär. Jag gillar också en sån lång serie där man, du vet, längtar efter nästa.
Jag vet, jag med. Nu lyssnar jag ju på alla i sträck, så för mig hade allting lyckan har kunnat vara i 4 timmar.
Men du vet, när man blir så lite lack för att man har ett jobb som man inte kan lyssna hela tiden.
Jag vet. Nej, men den var verkligen svin bra.
Ja, jag håller verkligen med. Andra saker som har hänt. Leif G.W. Persson har släppt ett vin.
Fantastiskt. Jag fick, när jag fyllde år för några år sedan... Det känns som att vi har pratat om det här. Kanske i podden. Vinet som bandet Kiss gjorde. Jag fick det av min kompis Björn. När vi just jobbade på läger. Så när jag fyllde år så hade de köpt det vinet så vi skulle dricka det.
Men var det som ett skämt då liksom?
Ja.
Men det var inget... Det är inte så att det är så här... Anna hatar Kiss. Eller...
Nej, det var bara att de tyckte att det var roligt. Det var en sån jävla rolig flaska. Det var som så här...
Och för er som inte ser henne nu så gjorde hon såna djävulstecken med sina båda händer och en liten light headbanging, kan man säga. Det såg ut som att någon med nackspärr ändå är på rockkonsert.
Gör man bara med en hand annars?
Jag tror att om man liksom ska köra liksom så i näven i luften-versionen. Men jag tror man gör som man vill. Men jag tänker att det var snarare din headbanging som var problemet. Har du headbangat någon gång? Det är fruktansvärt. Gör det inte. Håll dig kvar till den här lagom nivån.
Jag bara har gjort det när jag fannar håret. Ner.
Ja. Ytterligare tips från stilmagnaten.
Precis.
Du är som hon, vad heter hon? Emilia Deporet. Deporet.
Jag älskar henne.
Jag har alltid tänkt att hon hette... Alltså som han, detektiven.
Poirot.
Poirot.
Nej, Emilia de Porrett.
Okej, Emilia de Porrett.
Hon är så sjukt cool.
Ja, jag har ingen.
Shout out.
Gud, vad glad hon ska bli nu. Har vi något?
Mera?
Jag sa saker till Lina. Jo, vet du vad? Jag ska också säga så här. Att vi, för förra avsnitt som vi spelade in... släppte, hade vi spelat in för flera veckor sedan.
Mm.
Det var därför jag gjorde en sån stark liten egen påa. Ja, det är bara att jag långsamt försöker fasa ut det ljudna på det. Jag hade en liten påa som handlar om hur glada vi är för den här Facebookgruppen som vi nu har startat.
Mm.
Alltså, jag tänker bara, vi måste prata lite, för du och jag har typ inte pratat så mycket om det. För att jag tror att vi båda har varit lite chockade.
Verkligen.
Nu har vi
500 000 medlemmar.
500 000 medlemmar. Och det har gått väldigt fort. Mm. Det är ju bara på en vecka.
Nej.
Jo,
men det är ju inte 500.
Nej, okej, det är typ, men det är över 500. Vilket jag tänker är
roligt.
För om jag är typ inte en person som riktigt går med i Facebookgrupper så lättvindigt.
Nej.
Så hade det varit jag, så hade jag gärna velat veta att 500 andra hade joinat innan jag själv signade upp.
Mm.
Så att du vet, för att vissa hade säkert tyckt det var svinmysigt att ha den här grejen som jag sa att det skulle bli, att det bara var du och jag som hade en chatt där inne. Men man får hänga med. Det är askul där.
Verkligen.
Och man får, gud, nu är det som att jag säljer mitt eget party.
Verkligen. Folk vill inte komma på din fest, Karin.
Jag står i fönstret och väntar. Du vet, ser bil på bil och åker förbi. Ja, så var det för mig. Mm. Nej, det var inte. Nej. Men det är jävligt härligt här i alla fall. Mm. Och det finns, det är en person som visade upp att hon hade Leif GW Persson som liksom fordrar på sin studentmässa.
Ja, var fantastiskt.
Det gjorde ju dig otroligt glad. Vad har vi mer gjort där? För det har faktiskt varit så jävla mycket tips. Mm. Typ att någon bara, kan någon tipsa om lite grejer? Och alla bara, japp.
Ja, det är engagemang. Troops.
Mm. Det är verkligen det, det har hänt mycket.
Men vi pratade aldrig färdigt om GWs vin.
Nej, just det.
Och så vi älskar den här Facebookgruppen, gå med, det kommer vara a hell of a ride.
Och det ska vi också säga nu, att vi också från och med nu kommer börja läsa upp någon lyssnar, typ av lyssnarmeddelande, om det är från Instagram eller från Facebook i slutet av varje avsnitt. För vi tycker typ att det är lite svårt att avsluta. Så nu kommer vi göra det så att det blir en härlig, härlig, ett härligt avslut när ni, ja, berättar hemska saker istället. Mm. Nu åter till GWs vin, kör.
Nej, men du skickade en länk att Livets Goda, var det Kent som hade skrivit, som jag faktiskt har varit i mejlkontakt med.
Oh gud.
Att de hade,
det är du som har planterat den recensionen.
Att det var det enda kändes som faktiskt är gott att dricka. Mm. Och då tänkte jag så här, fan, det är klart att det är det, för att han är sån livsnjutare.
Ja, så att jag tänker så här.
Mm.
Vi får väl ta en poddkväll när vi dricker GWs vin, eller?
Alltså, ja.
Ska vi...
Vi kör bara, eller?
Ja, för jag vill gärna veta... Jag tror du är först, va?
Mm.
Jag vill gärna veta vem det är som har kissat i sängen på Ted Bundy med lågt IQ.
Den 30 november år 2001... är USAs mest profilerade seriemördare på väg hem från sitt jobb på Kenworth Truck Factory i Renton, Washington. Och då åker han fast. Han arresteras då för mordet på 4 kvinnor till vars mord man kan koppla hans DNA till. Det skulle däremot visa sig att det var långt fler än 4 kvinnor. Och mannen som arresterades var ingen mindre än The Green River Killer. Eller som han heter på riktigt. Gary Ridgway.
Ja, 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 ja.
Är du med?
Anna, vilken jävla, vilken present du kommer med.
Ja, vad kul.
Helvete.
Ja, vad bra.
Fy fan, nu åker vi.
Det gör vi. Gary Ridgway föddes den 18 februari 1941 i Salt Lake City. Han var nummer 2 av 3 söner. Och han växte upp i ett lite knepigt hem. Där hans mamma var extremt dominant och hans pappa var ganska lugn och tillbakadragen. Många vittnar om att hans mamma och pappa bråkade mycket hemma. Och att hans mamma var väldigt våldsam mot pappan. Både fysiskt och verbalt. En historia berättar om hur mamma någon gång ska slängt en tallrik i huvudet på pappan. Och hur han liksom bara ska gått därifrån utan att kommentera någonting i princip.
Mm. Det är någon grej man kommenterar.
Absolut. Mm. Ridgway var då en sängvätare. Han kissade i sängen fram tills han var 13 år gammal. Oh. Så ganska sent. Mm. Och när han hade kissat i sängen så brukade mamman ta med honom till badrummet och tvätta honom i ett kallt bad. Och där tvättade hon hans mest snuskiga delar ordentligt. Och
kul om det visade sig så var hakan.
Exakt, och det var ju då alltså hans underliv som tvättades mest ordentligt. Och hon pratade om att det var så orent och snuskigt att han liksom, alltså hon fokuserade mycket på det. Mamman ska också ha varit lättklädd när hon gjorde det här. Och Ridgway hade en väldigt laddad relation till sin mamma. Och det sägs också att mamman, samtidigt som hon tvättade honom, berättade om den sexuella inverkan hon hade på män.
Det här är det konstigaste hänget någonsin.
Så konstigt. Hon arbetade i en herrekiperingsaffär. Och där ska hon då ha berättat för Gary, som är då upp till 13 år gammal, om hur hennes kunder i butiken blev upphetsade när hon hjälpte dem. Hon ska också ha beskrivit, liksom, hon var väldigt ingående hur deras liksom, könsorgan såg ut och... Även hur de luktade, berättade hon från honom.
Oh.
Jätteäckligt.
Ja, alltså så, det liknar inte riktigt en föräldrarrelation.
Nej, man själv har haft, nej, verkligen inte.
Svårt att relatera till.
Så den var då minst sagt komplicerad, den relationen. Och han hade liksom ambivalenta känslor mot sin mamma. För han var jättearg på henne och fantiserade om att döda henne. Samtidigt som han kände sig väldigt sexuellt dragen till henne. Något som han förstod var liksom inte rätt. Och han uppskattade henne som kvinna. Men inte som mamma. Så typ när han skulle hjälpa henne med läxor, eller hon skulle hjälpa honom med läxor och sådär, så liksom, det klarade han inte av.
Anna,
så äckligt.
Allt det här, alltså då har vi ändå hört om många fuckade föräldrarrelationer. Men det här,
här är ju,
fan det konstigaste jag någonsin
har. Clearly crazy
mamma. Men också bara, jag uppskattar inte min mamma som mamma, men jag uppskattar henne som kvinna.
Men det är ju mammans fel.
Ja, ja, gud ja. Mm. Absolut, självklart.
Jag ville ändå bara göra det klart. Gud,
så konstig brasklapp. Här är vi ändå tydliga med att vi tycker att mamman inte var en ultimat förälder.
Verkligen.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Och Gary hade då det inte så lätt i skolan. Han hade ett IQ på 82 och normalt ligger mellan 90 och 110. Och han var svårt dyslektisk. Han började även visa sig vara våldsam ganska tidigt. Och när han var bara 16 år gammal tog han med en 6-årig pojke in i skogen. Där han högg den här pojken med en kniv rakt in mellan revbenen in i levern.
Hur gammal sa han va?
Han var 16 och pojken var 6. Och pojken överlevde och det blev inga rättsliga konsekvenser av det här. Vilket är as weird. Och det sägs att han gjorde det för att han bara ville känna hur det kändes liksom, att stoppa kniven i någon typ. När han var 20 år gammal så gick han ut från Tai.
Ja, alltså jag kommer inte rätta dig.
Jag tror kanske det blir Tai High School.
Yeah.
Och då gifte han sig med sin 19-åriga flickvän Claudia Craig. I samma veva som att de gifte sig så tog han värvning i flottan och skickades ganska snart till Vietnam. Under hans tid i flottan var han en frekvent besökare hos flera sexarbetare. Och någon gång under den här tiden så blev han också smittad med gonorré. Men det stoppade inte honom att liksom fortsätta ha sex med sexarbetare utan skydd.
Kondom? Har du träffat kondom?
Nej.
Nej, det har du inte.
Nej.
Eller du har det, men
du skiter i. Men, eller inte men. Och även hans fru, Claudia, hade en utomäktenskaplig relation. Så deras äktenskap var över efter bara ett år. När han kom hem gifte han om sig med en Marcia Winslow och fick ett jobb på ett företag som målade lastbilar. En arbetsplats som han sen skulle vara på i cirka 30 år framåt tills han blev gripen. Under hans andra äktenskap blev han väldigt religiös. Han läste Bibeln jättenoga och krävde att hans fru skulle leva efter deras pastors strikta regler. Det sägs också att han grät efter att ha varit i kyrkan och varit på såna här ceremonier eller gudstjänster. Och att han grät efter att han hade läst Bibeln för att det var så stark känsla. Liksom. Trots hans starka tro så kunde han inte låta bli att fortsätta besöka sexarbetare.
Just det, så stark var han inte.
Och han ville även att Marcia skulle ha sex med honom på alla möjliga konstiga platser som liksom utomhus, offentligt och sådär. Det skulle senare visa sig att en del platser där han hade liksom tvingat henne att ha sex var platser där han hade begravt sina offer. Det är även under den här perioden som man liksom kan härleda att han började bli våldsam. För Marcia vittnar om att han har haft så här strypkoppel på henne och liksom varit ganska obehaglig i deras äktenskap.
Mm.
Ridgway beskrivs som en man med omåttlig sexlust. Hans fruar och flickvänner beskriver det som att han krävde av dem att de skulle ha sex flera gånger om dagen. Och han skulle senare erkänna att han hade en besatthet av sexarbetare. Och andra människor har hävdat att det var någon liksom känsla, att det var någonting med hans mamma och sådär.
Ja, du hatar kvinnor.
Mm. Han hade en hatkärlek till den här besattheten. För att han slets då mellan sin starka sexlust och sin starka tro. Så han kunde inte låta bli, men han tyckte inte om att han gjorde det. Typ så.
Men jag tycker, förlåt, ett litet sidospår. Eller jag kan ta det efteråt.
Mm.
Jo men alltså för att just det här att jag kan känna typ att så här, det här är ju typ inte en person med sexlust utan typ med maktlust. Alltså ja. Förstår du vad jag menar? Att det känns som att det, och det, alltså sex har ju med makt att göra förstås liksom. Men att det är så här, ibland kan jag känna att man, alltså när man omskriver den här typen av personer som bara så här, han var så himla kåt. Man bara, nej
det är inte det det handlar
alltså,
om.
Dude hatade kvinnor och ville typ göra vidriga saker med dem hela tiden.
Verkligen. En del säger också så här att hans starka känsla, alltså dominanslängtan, handlade om att han hade sett sin pappa vara så liksom svag, eller om man ska kalla det. Så då hade han liksom någonting triggat sig honom. Men det här är väl liksom, det är väl i och för sig riktiga människor som har, eller ja, det är väldigt riktiga människor. Men...
Nej men jag menar, rättspsykologin är väl också ett typ en, eller det är, vi lever ju ett patriarkalt. Eller patriarkalt samhälle. Och det gjorde de ju definitivt då med. Alltså som är så här, det är fult att vara svag som man.
Absolut.
Så såg han sin pappa då som en sämre person på grund av det. Ja. Så kan väl det absolut trygga någonting.
Men mellan 1982 och 1991 ska han ha mördat upp till 71 kvinnor i närheten av Seattle och Tacoma.
Vänta, sa du 71?
En del säger 90. Och han säger själv att han har dödat så många så att han har tappat räkningen.
Mm, perfekt.
Många av hans offer var prostituerade som han plockade upp vid The Pacific Highway. En del offer ska också ha varit liksom runaways. Men det som de hade gemensamt var att det var kvinnor som ingen direkt skulle leta efter. Som i så många andra fall. Så det som han ofta gjorde då var att han plockade upp en kvinna. Sexarbetare eller... runaway. Och ibland för att liksom säkra att de skulle komma in så visade han upp en bild på sin son. För han hade ju då fru och barn. För att liksom de skulle lita på honom, att den här mannen har ju en son. Sådär. Och när han väl fått in dem i bilen så körde han där iväg från platsen. Och sen våldtog han dem och ströp dem bakifrån. Till en början så använde han sig av sina händer, men många av kvinnorna stretade emot så mycket så han fick liksom såna defens.
Det skulle vara svinjobbigt att strypa någon, framförallt alltså till med bara händer.
Man kan ju tänka sig det. Så då började han använda typ rep och liksom sådär. Och han dödade alla sina offer i sitt hem, står det på en del ställen, men också i sin bil eller liksom på någon avskild plats där han kunde sedan göra sig av med kroppen. Och under 80-talet, alltså redan 1982 eller 1983, precis när han har liksom påbörjat sin murdering spree, så började polisen utreda de döda kvinnorna som hade påträffats. Och två av de poliser som var involverade var Robert Keppel och Dave Reichert. Och de hade precis intervjuat Ted Bundy när han hade åkt fast. Så Ted Bundy erbjöd sin hjälp i profileringen av The Green River Killer. Så Bundy då delade med sig av sina åsikter om gärningsmannens psyke, vad han trodde drev honom och hur han ansåg liksom, eller ansåg sig tro att eller hur han trodde att mördaren skulle bete sig. Och han sa någon gång sådär, don't ask me why, but I'm, typ att han är expert typ, på ämnet liksom.
Men gud. Men de var FBI-agenter eller?
Ja, precis. Så sjukt.
Kul, också fattar det deppiga när man är så här, nej, vi får tyvärr fråga Ted Bundy.
Alltså det är så jävla konstigt, men det verkar som att Ted Bundy liksom också reachade ut att han ville verkligen
berätta. Alltså, han ser ju sig själv som en så jävla smart människa och säkert som en mycket bättre människa än den här personen här, ja. Eftersom han inte mördade typ utsatta kvinnor.
Alltså absolut.
Utan att han mördade ju inte sexarbetare och så vidare liksom. Så han tyckte säkert att han var lower standing on the
verkligen.
Right.
Liksom. Verkligen.
Fan vad sjukt.
Och Ted Bundy hävdade då att mördaren, eller han trodde att mördaren troligen skulle besöka gärningsplatsen igen. Efter att han hade begått morden för att ha sex med sina offer igen. vilket senare skulle visa sig vara sant. Jo, redan 1982 så åkte Ridgway fast för att han hade köpt sex. Och under 1983 blev han misstänkt för att vara The Green River Killer. Men 1984 så tog han ett sånt polygraph-test som han klarade.
Just det, var på den tiden man trodde på det.
Mm. Mm. För det som sen ska visa sig när FBI tog fram en så här kvalitetssäkringstest var att han inte alls hade klarat det.
Nähä. Så han lyckades inte ens klara det här felaktiga testet?
Nej.
Ah, okej, okay. Ja, men perfekt.
1986 lämnade han också saliv, han swappades för saliv och lämnade hår-DNA-test. Mm. 1988 så gifte han sig en tredje gång med en Judith Mawson som aldrig misstänkte att han var skyldig till det här, eller hon kunde liksom inte tro det. Men han ska också ha sagt i intervjuen efter att han tog fast att han mördade mindre under tiden han var gift med Judith för att han verkligen älskade henne.
Mm, fint. Man bara, det var inte det att han la ner mördandet.
Nej.
Men han mördade mindre. Mm. Gud, allt man vill ha är en man som mördar mindre.
Verkligen.
För
och hon ska också ha sagt i en intervju så här: I feel I have saved lives by being his wife and making him happy. Alltså så båda är ju helt klart tossiga,
eller
liksom.
Också den grejen att man bara hjärtat.
Mm.
Åh, fy fan. Åh gud, vad sorgligt.
Så sorgligt.
Också den att man är så här, jag kan rädda honom. Jag förs- alltså, ja. Mm, yeah.
Och de DNA-testen som han lämnade då 1986 skulle senare lämnas in för DNA-analys när liksom man hade kommit fram längre fram med DNA-testing. Och det var det som sen skulle komma bli beviset som kunde leda till hans gripande. Så Gary Ridgway greps nästan 20 år efter han hade liksom varit misstänkt första gången.
Oj, mm. Så det är bara att de inte hade något att binda honom till?
Mm. Det är så sjukt. Och då när han greps 2001 så greps han för 4 mord. För då hade de då kunnat koppla DNA-tester till det.
Och sen gick, hur gick utredningen till sen?
Sen så 2003 flyttades Ridgway från ett, då satt han liksom häktad och då han var väl liksom supermisstänkt och uppenbarligen för det här. Men det som hände var att alltså han började snacka typ ganska mycket och 2003 flyttades han från ett maximum security fängelse till ett minimum till medium security fängelse. Och då höll hans advokat på att lösa en plea deal till honom. Och då skulle han slippa dödsstraff om han erkände ett antal av morden.
Okej, så han blev dömd för de här första 4.
Mm.
Och sen satt han på först på max.
Exakt.
Och sen så slippade han typ. Och sen skulle de hitta en plea deal.
Exakt.
Mm. Det är med.
Så i november 2003 så gick han med på den här plea dealen, guilty plea deal, där han erkände 48 mord.
Och så man bara, det är så konstigt att bara, jag gör en plea deal. Det kan nog finnas något bra i det här för mig.
Det är jättekonstigt. Men då skulle han slippa dödsstraff om han gick med på att berätta var de resterande offren fanns begravda och andra detaljer som han hade liksom hållit undan. Mm. Och då började han sälja ut dem. Och så. Så i december 2003 så dömdes han till 48 livstidsdomar utan möjlighet till parole. Och han blev också dömd till 10 år gånger 48 offer för att han ska ha fifflat med bevisen. Så att alltså 480 år liksom lades ovanpå det.
Jävlar.
Under 2003 så pekade han ut var 3 offer fanns. Och sedan dök det upp andra kroppar och remains från andra offer liksom löpande i ganska närliggande områden under de kommande åren. Jag läste någonstans som jag sen inte hittade igen att han, en av hans liksom signum var att han la en liten sten i kvinnokroppen som han hade mördat. Men jag kunde inte hitta det igen. Men jag kommer ändå säga det för att jag tyckte det var en sån himla obehaglig grej. Att han la i...
Allt sånt ceremoniellt.
Exakt, det är ju väldigt läskigt.
Obehagligt.
Och jag läste också någon annanstans men inte hittade igen att på många offer så hittade man typ som billack. Och han jobbade ju på en billackeringsfirma. Men som sagt, man läser mycket, kommer ihåg lite.
Det är som vanligt för oss.
Ridgway har då erkänt fler mord än någon annan amerikansk seriemördare. Och även om han är dömd för liksom bara 49 mord så har han erkänt 71. I december 2003 så erkände han också att han hade sex med dem innan han dödade dem. Det erkände han inte från början utan då var det liksom bara mord, men...
Han bara, det är inte det som är det skamliga. Eller det är det förstås självklart också.
Ja.
Men det är så här, nej men det är inte mer okej
att bara mörda.
Att bara mörda eller så. Nej. Det, eller, ja.
Och då i samma veva så erkände han också att han valde sexarbetare för att han hatade dem och att de var enkla att plocka upp. Och det var i den här vevan igen, liksom samma veva som han också erkände att han hade sex med sina offer efter att de var döda. Och att han efter ett tag började han begrava sina offer för att han inte kunde motstå att utföra, eller vad man säger, begå nekrofili på dem. Och någonstans läste jag att han ska ha sagt att det var så här, han ville få valuta för pengarna typ. Och det var jag läste också, hans pappa jobbade på ett bårhus. Så han, det sägs då att hans pappa ska ha berättat för Gary om hur hans kollegor och det, så höll på med de döda kropparna. Så att redan när han var liten så fick han höra sig ett sjuka historier om hur man kunde ha sex med döda kroppar.
Oj.
Jätteläskigt.
Återigen, vad är det för snack de har med sina barn?
Alltså så konstigt.
Jag bara vill höra en rolig historia från pappas jobb. Att han kommer på sån career day på skolan.
Men bara för att avsluta så ska jag läsa ett citat som han har sagt. För han verkligen... han har verkligen ingen
Nej.
Respekt.
Nej.
Det här ska han ha berättat om hur han tänkte när han plockade upp sin offer. I would talk to her and get her mind off of things. Sex, anything that she was nervous about. And think, you know, she thinks, oh, this guy cares, which I didn't. I just wanted to get her in the vehicle and eventually kill her. Så han var ju verkligen bara, han var inte ute efter sex, utan han var bara ute efter
makt,
mordakten,
ja, makt, liksom. Mm. För det är det som
jätte äcklig person. Och han greps också så himla nyligen. Eller det är ju 15 år sedan, men det fast känns det så nyligen.
Men en grej som jag inte riktigt förstår, det är varför man, när man vet om att man kommer få så jävla mycket livstid, man kommer aldrig komma ut, så fattar inte jag varför man är rädd för dödsstraffet. Jag tror jag hade varit mycket mer rädd för att sitta för alltid.
Ja, men tänker att det typ är som när man är dödligt sjuk, att man tänker så här, någon gång kanske jag blir frisk eller någon gång kanske jag får komma ut.
Fast jag menar, han kan ju inte tro att han någonsin skulle få komma ut.
Men vem är det nu då som började plugga juridik och skulle så här, ta sitt egna case och sånt?
Men inte Bundy. Bundy höll på jättemycket med sådana saker.
Jag vet inte om det är honom jag tänker på, men det kan ju mycket mer vara
alltså,
det.
Alltså Bundy höll ju på, han försvarade sig själv. Det är ju, alltså de största tokarna gör ju ofta det. Att de bara, det är bäst om jag gör det typ. Men och han bestred ju sitt dödsstraff. Men han bestred ju dödsstraffet. I det här fallet så var det ju en plea deal som var så här, nu kommer du sitta här tills du dör liksom.
Jag vet inte, jag tänker att det finns någonting så här, att man hoppas in i det sista. Eller att man tycker typ att livet är, jag vet inte. Jag håller med dig. Jag hade nog också mycket hellre dött efter ett år om jag visste att så här, annars kommer jag ruttna här inne, alla hatar mig.
För gammal var han när han greps, minns du?
Han född 49, greps 52 år gammal. Hur snabb?
Såg du min?
Hur snabb? Jag vill bara säga, jag såg den där kommentaren i Facebookgruppen. Hur snabb var jag nu?
Är du säker på att du räknade rätt?
49 till 2001, ja. Jag är helt hundra.
Men gud, har du tagit mattekurser i hemlighet?
Oskar har räknat med mig varje kväll.
Men det var någon, eller vet vad, jag tror faktiskt att det var Ida som har mörderier som är en superbra sajt som jag pratade om innan. Som typ när vi diskuterade återigen i vår underbara Facebookgrupp. Ja, det här är ett långt avsnitt sponsrat av Facebook. Zuckerberg har gått in med sina egna pengar.
I wish.
Nu kör vi. När hon nämnde typ hur Flashback var så här en del av hennes liksom true crime uppvaknande. Och då kom jag att tänka på ett fall som var lite så för mig. Som jag typ hörde om på Flashback första gången. Och det har typ hängt kvar vid mig. Och typ några andra också. För att jag har fått lite önskemål på det här. Det här är något som utspelar sig under 4 veckor i Ukraina. Och under de här veckorna så skulle 2 tonårspojkar mörda 21 människor.
Oj.
Mm. Och det här namnet är så svårt att säga.
Att du klarar det.
Jag ska berätta för dig att i natt så drömde jag att du och jag satt och spelade in och jag uttalade det här namnet perfekt.
Men du kommer göra det
nu. Jag kommer inte göra det, för att det är så här Dneprotrovsk. Men jag satt innan och tränade idag på kontoret på hur man säger det här. Och då visade det sig att min chef, Simon, jättebra på att uttala det här, för att han har en kompis som har bott där. Så jag tvingade honom att spela in när han sa det. Så jag tänker att jag säger Dnepropetrovsk Maniacs heter de. Och nu så kan jag spela upp hur det ska låta egentligen. Här är alltså min chef Simon Strand som tar del av det här.
Dnepropetrovsk. Dnepropetrovsk.
Dnepropetrovsk.
Väldigt bra. Nu kan du kalla dem bara för Maniacs.
Exakt, de heter då Dnepropetrovsk Maniacs. Men för många så kanske de är kända som förövarna i snufffilmen Three Guys, One Hammer.
Fy fan.
Så, den 25 juni 2007 så är 33-åriga Jekaterina Ilchenko på väg hem genom den ukrainska staden Dnipro, som den kallas nu för tiden. Innan hette den Dnipropetrovsk. Vi kan man kalla den för Dnipro nu, för att den har hetat så ett tag, men hette inte så då. Hon har varit hemma hos en kompis och druckit te, och plötsligt får hon ett hammarslag i huvudet. Och sen får hon fler och fler och fler. 5 på morgonen dagen efter så hittar hennes mamma hennes kropp, och det är liksom svårt att känna igen henne.
Fy fan.
Men redan efter en timme efter den första attacken så är det dags igen. Roman Tatarevich sover på en bänk i närheten av den första mordplatsen när också han får upprepade slag mot huvudet och ansiktet med något slags trubbigt föremål. Också hans kropp är svår att identifiera på grund av hur grovt det här våldet är. 5 dagar senare hittas Evgenia Grishenko och Nikolaj Serchuk mördade i staden Novomoskovsk, vilket ligger 2,5 mil utanför Dnipro då. Mm. Den 6 juli så mördas 3 personer i Dnipro. Igor Nechvolada, alltså det här.
Du är jätteduktig.
Tack snälla, tack snälla. Jag har ju så polsk och ryskt påbrå.
Det märks.
Fan vad det är. Tack.
Det är klart tydligt nu. Aldrig varit tydligare.
Han är då, Egor är på väg hem från en nattklubb och mördas med 15 hammarslag. Mördaren ritar en svastika i hans panna.
Vad fan?
Det var en rimlig reaktion. Jelena Schramm arbetar som vakt på natten, och jag tror att hon är på väg hem från sitt jobb. Hon mördas med 8 hammarslag. Senare under natten mördas även Valentina Hansa. Hon, i allting jag har läst, beskrivs som en trebarnsmamma, mamma som tog hand om sin funktionsvarierade man. Hon har säkert också jättemånga andra personlighetsdrag. Men det är så hon beskrivs, som liksom en familjekvinna typ. Också hon har mördats med en hammare. Dagen efter det, alltså förstår du hur tajt det här är liksom? Så attackeras 2 14-åriga pojkar i en närliggande by när de är ute och fiskar. Det är mitt på dagen. Den ena av dem, Andrei Sidyk, mördas, med den andra, Vadim Lyakov, lyckas fly. Han tar sig till polisen och förhörs, för att de tror att han är misstänkt liksom. De tror att han är den personen som har mördat sin kompis. Och typ han ska bli behandlad jävligt illa av polisen, du vet, så här, blivit slagen och sånt. Men relativt snart så förstår man att han inte är den skyldiga. Och då kopplar man ihop de här dödsfallen som har hänt under de här veckorna liksom.
Man har inte gjort det innan.
Nej, exakt. Och då är vi ändå uppe i, vad fan är vi, 4, 7, 8 fall.
Shit.
Men han berättar då att de ansvariga är 2 unga män, men polisen bestämmer sig för att hålla utredningen hemlig, och inga så här varningar eller någonting går ut i staden, utan man liksom så här, nu kör vi på med utredningen, men vi berättar ingenting för allmänheten. Så morden fortsätter. Från den 14 till 16 juli hittas 2 kroppar om dagen. Fan. I Dnipro. Och ytterligare 6 mord och ett antal mordförsök kommer genomföras innan det hinner bli augusti.
Shit.
Och vissa av offren är namngivna, andra är det inte. Men alla har utsatts för extremt våld. Alltså det blir liksom typ bara värre och värre. Den 16 juli hittas 48-årige Sergej Yatsenko. Han har blivit slagen med en hammare 10 gånger. Och, nu blir det grovt, huggits med en skruvmejsel i ögonen och magen. Slagen riktas alltid mot ansiktet liksom. Alltså det är alltid ansiktet. Det är inte bara, du vet, så här, bakhuvud, utan det är man går på ansiktet. Och vissa offren har torterats innan de har dödats. Nu blir det ännu grövre. Så är man typ äckelmagad, så hoppa över 15 sekunder. För i vissa fall så tar de ut ögonen medan offren lever.
Va?
Japp. Och fortfarande grovt, extremt grovt. Mördaren också skurit ut ett foster ur en gravid kvinna och placerat det bredvid hennes döda kropp.
Va?
Inga sexuella övergrepp har begåtts och i vissa fall så är typ fåtal ägodelar borta liksom. Men det är liksom det. Den 14 juli får polisen ytterligare en viktig pusselbit. Tyvärr kommer det bli då på bekostnad av ytterligare människa. För det är 45 år gamla Natalia Mamachuk som kör sin skoter genom byn Diovka, som också ligger i närheten av, alltså allting utspelar sig runt den här staden som jag tror är typ Ukrainas kanske typ fjärde största. Det är också mitt på dagen. Men när hon kör genom någon slags liten skog och då dyker 2 män upp och slår henne i huvudet med en hammare eller ett järnrör så hon faller av sin skoter och då fortsätter de slå. När hon inte lever längre så tar de skoten och åker därifrån. Det är bara det att det finns gott om vittnen. Så först det är så här bybor där omkring som har sett det, försöker typ ta upp jakten på de här snubbarna, men de tappar bort dem. Men sen visar det sig att det här, och det här är så hemskt, det är bara några meter från brottsplatsen ligger 2 barn i ett tält. Alltså du vet, som är så här, ute och kampar i skogen liksom. Och de har liksom sett allt.
Oh, fan.
På nära håll. Alltså fatta vad det gör med en unge. Jag vet inte hur gamla de är, men de beskrivs som barn liksom. Och då, deras beskrivning då matchar Vadim som hade beskrivit dem tidigare. När de här uppgifterna kommer in så sätter typ polisen igång en task force. Och det sägs, jag läste någonstans att så här, 2000 utredare jobbade med det liksom. Så då drar man igång. Och då börjar man bland annat kontakta pantbanker i området. För i och med att det finns så här, du vet, det är några som ändå, vissa grejer är borta från offren. Så då kontaktar man pantbankerna och säger så här, det här är en lista på allt som är stulet. Här är beskrivningar eller sådana sketcher på de som är skyldiga till det här. Och ganska så snart får man då napp. Man börjar närma sig gärningsmännen. Att man bara, okej, men här är ändå någon, du vet, någon grej som har sålts här och där. Det stora genombrottet kommer när man plötsligt får en signal från en mobiltelefon som har stulits. För den har varit av hela tiden. Men den dyker då upp vid en pantbank.
Förlåt, när var det här, sa du?
Alltså 2007.
Okej, så pass sent liksom. Jävlar.
Japp. Jag minns när det hände liksom.
Gjorde du?
Jag läste om det.
Eller
då.
Gör du?
Jag minns det då. Nu har jag
du minns det. Så kom det tillbaka.
Det kommer senare visa sig att en av mördarna har bestämt sig för att sälja den här mobiltelefonen. Och för att visa att den fungerar så var han tvungen att slå på den. Och då pingas det direkt. Liksom,
det är väl det första man lär sig.
Ja, jo, men han vill också typ så här, hur mycket, det var inte mycket pengar han skulle sälja den
var
för.
Var det en iPhone?
Nej, det tror jag absolut inte. Nej, men det var typ, alltså jag minns inte riktigt hur mycket pengar det var, men det var inte mycket pengar som man skulle få för det heller. Alltså man bara, nu är det som att vi ger mördare tips. Det gör vi absolut inte. Slå på era jävla telefoner.
Verkligen. Sälj dem.
Så snart är då Neropetrovsk maniacs gripna. Så låt oss då prata om de här personerna. De som kommer dömas för de här morden är Viktor Sajenko och Igor Suprunjuk. De är båda födda 88. Och jag funderar på om det här är anledningen till att jag minns, för att de var lika gamla som jag var.
2007, och 2007 var de fan inte gamla.
Nej, 19. Exakt det när jag tog studenten. Jag tog studenten 2007. Skryt. ännu mer skryt ett år tidigt, Anna.
Jag var 17 år bara. Högt IQ här. 200 är IQ.
Absolut, Ed Kemper, sätt dig ner. De är alltså 19 år vid brotten.
Oh,
och deras vän, Alexander Hansha, han kommer dömas för väpnat rån som han utfört tillsammans med dem. Mm. Men han var inte med vid morden. Och du vet...
Som... Och det vet man.
Ja, ja man vet fan det. Eller enligt domen så var han inte det liksom. Och jag kommer berätta mer om varför vet det sen. Och du vet, alltid när vi pratar om mördare så bara, men deras pappa gjorde det här, deras mamma gjorde det här, de var så jävla fattiga, de blev tvingade att, typ in i trafficking eller du vet, så här, vad fan som helst. Så verkar det inte vara fallet med de här personerna.
Nej.
Utan de har det rätt bra, typ. Alltså de är så här, det råder lite oklara olika meningar om det, för att åtminstone inledningsvis så var det typ så här, de är rika. Du vet, någons pappa har connections med någon fucking... ledare i Ukraina, alltså så. Sen så är det någon som senare går ut på att säga, men de är lite fattiga, men det verkar liksom inte ha varit så här. Det var ingen fruktansvärd uppväxt. De ska ha haft det bra liksom. De gick i samma klass men blev inte kompenserade förrän de var 14 år gamla. Då bondade de över deras gemensamma fobier. För både Viktor och Igor, alltså det vill säga de som blev dömda för morden sen, de är superhöjdrädda. Och då tillbringar de timmar med att hänga ut över en balkong typ. Det är så här, du vet, egen KBT.
Jävlar, vad konstigt.
Egen KBT, ingenting vi rekommenderar i mord mot mord.
Nej. Nej, gud nej.
Gå till en terapeut. Annas pappa pensionerar. Gå inte till
Annas
pappa.
Han är inte KBT-terapeut heller.
Men han löser allt.
Ah, ja, ja.
Gud, ja.
Alltså, he'll hook you up.
Ja, verkligen. Alexander då, den här personen som dömdes för rånen. Han var inte rädd för höjder. Han var rädd för blod.
Aha.
Och då föreslår Igor att de skulle bota hans fobi genom att tortera herrlösa hundar.
Men gud, nej.
Så de börjar liksom dra runt i sitt område i den här staden då, som heter Dnepro, om du minns. Och hitta, alltså leta upp herrlösa hundar och tortera dem till döds. Och typ ofta så här så hängde de upp dem i träd och typ tog bilder på sig själva med sina offer liksom. De filmade också när de torterade en kattunge i sitt garage. Alltså allt är grovt liksom. Och så bondade de också över att de var nazister. Och de brukade typ rita svastikor med djurblod. Det finns till en bild där Igor posar med en Hitler-mustasch gjord av tandkräm.
Gud vad dumt.
Gud, det är också samma med, oavsett hur vidriga 18-åriga killar är, så är de alltid såna jävla töntar.
Alltså det är helt sinnessjukt.
Att han bara la en sträng tandkräm. Väldigt kort, väldigt kort. Rakt under näsan. Det är så jävla dumt. När de var 17 så slog Igor en klasskamrat och stal hans cykel. Och sen sålde han cykeln till Viktor. Men och, alltså, han misshandlade honom. Det är liksom så. Men ingen av dem dömdes för det, för att de var för unga. När de hade gått ut skolan, jag tror att de var typ 18-19 liksom, så blev de uttråkade. De jobbade med lite olika grejer. Alexander jobbade bland annat som byggarbetare och bagare. Viktor, han var någon slags säkerhetsvakt, men verkar också typ plugga lite. Igor, han blev svarttaxichaufför, vilket också får mig att fundera på. De var kanske inte superrika, men han hade fått den bilen av sina föräldrar. Men jag kollade också upp vilken sorts bil det var. Den var inte jättefin.
Vad var det för bil?
Han hade en bil som var en Daewoo Lanos. Ser ut så här.
Vad är det, ett märke?
Jag tror det.
Det är ju en japansk bil, eller?
Jag kan väl ingenting om bilar. Men man ser att den inte är superfin. South Korean manufacturer Daewoo.
Koreansk, ja, såklart.
Exakt. Ja. Inte jättefin. Han började då köra taxi med den. Och det blir typ ett sätt till slut, för att alltså, de börjar råna folk som åker med hans bil. Så det blir så här,
det är gateway.
The Rob Mobile, kanske de kallar den, fast på ukrainska då. Och Alexander är då med inledningsvis. Och det är också de här brotten han kommer dömas för senare. Men när det börjar eskalera så drar han sig undan, verkar det som liksom. För de kommer då överens om att de ska ta steget vidare och börja mörda folk. Det verkar inte finnas något motiv till det. Förutom att de vill mörda folk. Och en av anledningarna till det här fallet blev ganska stort. Jag läste också typ så här. Jag läste en sån jävla dum, du vet, så här forumpost på nätet som var så här. The Hammer Maniacs of Ukraine. Is it true or is it a hoax? Där det var en person som påstod att det var falskt för att inga stora amerikanska medier hade skrivit om det. Man bara, det är Ukraina. Ni bryr er bara om er själva. Alltså så här, det är klart som fan inte skrivs om någonting som händer i Ukraina. Det var också det enda beviset på att det var fake. Men det som händer då är att ett av morden hamnar på nätet, filmat.
Nej.
Det kommer då som sagt att kallas för Three Guys, One Hammer. Och det är en sjukt sedd snufffilm.
Vad fan.
När de torterar och mördar 48-åriga Sergej Yatsenko, som jag nämnde tidigare.
Insiktsfråga. Mm. Jag trodde att snufffilm behöver inte alls ha någonting med sex att göra, eller? Utan det är bara...
Det är mord.
Jo, men jag tänker på sådana snuffparfilmer.
Nej, det är bara att någon dör.
För att, okej, okay, då har jag blivit...
vilseledd att se...
Nej, men nu ska jag ska göra en sidospår.
Ja, självklart.
Jag har alltid trott att snuff var en porrfilm där någon blev mördad. För att det finns en fransk film. Nej, det kanske är en amerikansk film. Det finns en film som heter typ Tyst vittne.
Ja.
Som jag såg när jag gick i nian.
Ja.
Och det handlar om en stum tjej som jobbar i en filmstudio. Hon blir i alla fall vittne till en porrfilmsinspelning där de sen dödar tjejen.
Ja, jag förstår. Nej, men alltså, en snufffilm är bara att någon dör eller påstås dö. Du vet, minns du Luke Magnara? Han som är sån jävla tönt, alltså vidrigt, vidrigt as, men också som jävla tönt som typ mördar en person för att bli känd.
Nej, jag kommer inte ihåg.
Nej, okej.
Okej, jag har hittat den. Den är från 95.
Ja, och heter Tyst vittne.
Den heter Tyst vittne och Billy är en stum amerikanska som jobbar för ett filmbolag i Ryssland. Bland kulisserna blir hon vittne till ett brutalt mord. Och det är då en porrfilm. Smörd.
Men en snufffilm är bara att någon dör.
Okay.
Och som sagt, alltså det finns ju en kategori som är så här att man låtsas att någon dör. Men,
okay.
Snufffilm är att någon dör eller påstås det.
Jag har aldrig forskat vidare i det här som du märker.
Nej, alltså man vill ju väldigt gärna undvika den delen av internet. Ja. Men den här filmen då som de gör blir extremt stor. Och det är då en film som visar när de torterar och mördar 48-åriga Sergej Yatsenko, som jag nämnde tidigare. Han hade nyss gått i pension efter att man upptäckt cancer i hans hals, men han tyckte typ att det var så himla tråkigt att inte jobba, så han tog ströjobb runt i stan. Ja, det är något så jävla gulligt med det. Den 12 juli så ringde han sin fru och sa att han skulle fixa med sin motorcykel och sen åka och hälsa på sitt barnbarn. Men han kom aldrig fram till barnbarnet. Mm. Och jag har inte sett den här filmen för att jag håller inte på med
sånt. Titta inte på den.
Den läckte till en amerikansk skräcksida liksom, eller så här, shock site. Den 4 december 2008 för att den visades. Ja, men den bara blev en del av förundersökningen, inte någon läckte den helt enkelt. Men den är liksom överallt typ. Alltså det är svårt att researcha det, eller det går inte att researcha det här fallet utan att det kommer upp. Extremely shocking. Man bara, nej, det är en person som dör. Alltså är det så jävla sjukt. Den ska vara extremt grafisk. Och efteråt så diskuterar då Viktor och Igor vad som har hänt och typ garvar liksom och bara, jag kan inte fatta att han typ överlevde efter att jag gjorde det här och det här. Och grejen är typ att rakt igenom så är det extremt lätt att råka se vidriga bilder när man läser om det här fallet. Alltså extremt lätt. Om det inte är typ så här fall alltså från deras offer, så är det när de plågar djur. Allt är det. Det är liksom så här, man kan bara typ kolla Wikipedia. Du kan inte bildgoogla för att det är vidrigt liksom. För det som händer då, eller det som visar sig när de grips, är ju att deras telefoner och datorer är fulla av dokumentation från både brotten och typ så här, när de, både morden på människor, men också det här hur de har plågat djur genom alla år liksom. De har gått på person, alltså offers begravningar.
Va?
Filmat sig själva när de typ så här visar fuck you mot typ kistor och gravstenar och sånt. Alltså jättemycket sådana grejer. Det har jag typ sett bilder på när de liksom också tänkte att visa fuck you. Återigen, de är sådana jävla... De skulle senare påstå att de gjorde det här för att typ att någon så här international rich businessman ville köpa deras snufffilmer. Mm-hmm. Så att de skulle tjäna pengar på det liksom. Och typ, det finns vittnen som säger att det är så typ någon flickvän till någon. Ja, någon hade flickvän, mm. kompisar, du vet så. Men man har inte hittat något bevis på det överhuvudtaget. Nej. Utan det man har kommit fram till är så här, nej, de här personerna ville mörda.
Fy fan,
det är enda anledningen. I rättegången så erkänner sig Viktor Sajenko skyldig till de 25 åtalspunkter han åtalas för. Och representeras, by the way, av sin pappa.
Mm-hmm.
Alexander Hancha erkänner sig då skyldig till de 2 åtalspunkter han har anklagats för. Det vill säga 2 väpnade rån. Igor Supriyunuk, han påstår att han är oskyldig. Bland annat så, alltså det som de använder som så här invändningar är att... De påstår så här att man kan inte bevisa att de personerna som är i filmerna är de här personerna. Och typ att domaren säger bara, are you blind? Vid något tillfälle alltså. Liksom. Man menar typ, man ifrågasätter utredningen i stort, att polisen har typ bortsett från vissa saker, att det har funnits fler misstänkta som sen inte finns med i förundersökningen. Alltså mycket sådana saker. Så att de försöker liksom kritisera utredningen på lite olika sätt. Men trots detta så döms Viktor för 21 mord och Igor för 18. Och grejen är typ att jag tror att det kan vara, för en av dem är ju alltid bakom kameran. Så jag tror att det är en sån grej. De döms också för rån och djurplågeri. Och båda 2 döms till livstidsfängelse. Alexander döms till 9 år för väpnat rån. De försöker överklaga domarna, eller åtminstone Viktor och Igor gör det, men döms till samma straff. 2010 så kom en chilensk dokumentär om fallet, så himla random, som heter Los Maniacos de Matillo. Eller The Hammer Maniacs. Jag har inte sett den, men det är delvis för att jag typ fick höra om det lite sent, men också för att det verkar innehålla så jävla mycket.
Nej, det vill man inte.
Material typ som från de faktiska brotten, vilket jag pallar inte liksom. Inte så att man får se när de mördar folk, men man får se innan. Nej. Typ när de väntar, det finns ju en klipp när de väntar på folk på ödsliga så. Så det där var då
Dnipro Petrovsk. Dnipropetrovsk.
Maniacs.
Bra.
AKA som jag brukar kalla dem, de ukrainska hammarmördarna.
Fy fan vad obehagligt.
21 fall mindre än en månad.
Jätteläskigt, jag minns det inte alls. Så att, tack för att du
Men jag vet inte om det. Jag vet inte om det blev så stort. Jag tror bara att det var så här, det var jävligt stort på Flashback för de gillar gore.
Ja.
Och det gillar ju inte jag. Jag Nej. Gillar ju typ inte att se läskiga fucking jävla mordfilmer. Nej. Men det var, jag tror som sagt som vi pratade om innan, de är lika gamla som mig. De var 19 år gamla. Jag hade precis här tagit studenten. Det var ju precis när jag tog studenten. Medan de var ute och fucking mördade 21 personer på så jävla kort tid. Och det enda som är genomgående för alla deras offer är att de är liksom svagare än, typ att det är äldre människor, eller det är kvinnor, eller det är sjuka människor. Det är det enda man kan se. Och det blev några som ses som copycat-mördare typ några år senare. Som också typ mördade så här 8 personer.
Usch. Fan vad vidrigt.
Eller hur?
Men tack för att du berättade.
Du, ska vi avsluta på en lyssnargrej eller?
Ja.
För jag nämnde ju lite grann kort som sagt att det är någon som har gjort ett dryckesspel.
Alltså, jag har...
Du var så lycklig.
Nej, men jag har aldrig haft någon som har skrivit någonting med mig i åtanke. Det här var det finaste och det största jag fått som en gåva i hela mitt liv.
Ja, det var det.
Och det är så gulligt, tycker jag. Jag tycker det är så fantastiskt.
Ja, exakt.
Att ta sig tiden att göra det.
Jag vet,
det
var helt amazing. Otroligt. Jag tänker att jag ska typ läsa upp lite grann. Ska vi reagera på sakerna. Som sagt, så här tänker vi nu avsluta podden. Det kommer bli skithärligt. Om det är typ en lyssnare som har skrivit om inom ett fall, eller om det är någon som har skrivit något roligt eller whatever. Men vi kommer avsluta på med er typ, för att det känns lite härligt. Så det här är då Klara som har skrivit. Gjorde ett litet mord mot mord drinking game. Om du lyssnar på ett avsnitt som handlar om en seriemördare, så tipsar jag om att inte shotta på varje mord. Alternativt, drick öl.
Bra.
Och det här är då de sakerna som hon har kommit. Också att hon har skrivit det med olika färgade pennor.
Alltså, hade sånt pennskrin för?
Hade du det? Aldrig haft. Okej, mord mot mord drinking game. Hörrni, skriver ni ner det här? Eller så går ni bara med i Facebookgruppen och så kan ni läsa det. Skitsamma. Drick varje gång en fruktansvärd barndom nämns. Så det är en drink i det här avsnittet. Någon braskar.
Kanske lite, va?
Jag tror att vi har braskat idag. Årtal nämns. Fan, den blir man full på.
Ja, den blir man verkligen full på.
Karin säger sjukaste eller det värsta man kan tänka sig.
Det har du ju sagt.
Ja, gud ja. Varför är en sån överdrivare?
Verkligen.
Men också lite. Allt är ju det sjukaste.
Chilla.
Tack. Någon har svårt att uttala något.
Yep.
Ja, det ultimata beviset på att jag tvingar min chef att spela in ett klipp när han pratar. Mord sker. Vänta. Hur många mord har vi i det här avsnittet? Jag har 21, du har
71. Eller 49 dömda för att bli.
Ja, men du har också, hon också skrivit här, Klara. Om det rör sig om en seriemördare så välj öl.
Mm.
Någon torterar djur.
Japp.
Japp, det har vi. Introslinga. Vad har vi det? 3 gånger på avsnitt. Mm. Någon blir mobbad i skolan. Din guy måste ju varit det. Han var ju fan kär i sin mamma.
Ja.
Ett oväntat mordvapen används. Nej,
inte
det har vi fan inte. Någon säger nej i upprörd ton. Ja, varannan sekund. Ska jag kolla om det kommer in några fler rimliga tillägg.
Jag låter som världens tråkigaste människa ibland när jag läser de kommentarerna. Så här, varje gång Anna gäspar, varje gång Anna borstar håret, varje gång Anna tar nässpray. Nej, bara...
Vet du vad jag tycker det? Tänk att du har en skön och avspänd inställning till din egen podcast. Jag imponerar att du kommit hit så himla snabbt. Gud, nu äter du också. Jag gillar det med dig.
Men vi älskar er grupp.
Er grupp? Ja, jag tänker redan nu att vi ska bara kalla det för deras. Alltså någon
det
annans
är
grupp.
Ju... Ja, det är vår grupp.
Det, och där ligger också många fler som man vill bli ännu fullare. Ska man fylla på med det?
Det finns hur många som helst.
Alla det var också någon roliga. Som bara var så här. Ni borde spela det här själva. Ska vi sitta... Men ska vi göra, i tanken då att vi ska göra det
jag tycker vi gör det nästa gång vi spelar in.
Eller med GVs vin.
Ja, kanske blir vi fulla.
Okej,
det var det.
Det var det, det här var mord mot mord. Följ oss på Instagram. Jag heter @karlandre och du heter @sandellanna. Önska fall av oss på Instagram vill vi att folk ska önska fall.
Mm.
För att inte den andra av oss ska råka se det i Facebookgruppen.
Exakt.
Så gör det, så hörs vi nästa vecka. Och tack så jättemycket för att ni lyssnar.
Tack.
Hej.
Hej.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.